Gott. Oj, gick det bra? Farlig matta. Fortfarande ingen som känner vid grodan. Jag lägger bort den nu. Jag har den om det är något. Den kan komma till mig sen. Kul hörni. Nu ska vi få läsa Guds ord. Få lyssna på predikan. Och vi tror ju att predikan är inte bara en... Ett fint, i bästa fall, tal. Utan det, vi tror att det, Gud gör någonting genom predikan. Och när man tar emot det Gud talar och genom predikan så kan han starta processer i våra liv till förvandling. Så vi kan väl bara be. Jesus, välsigna den här stunden av predikan. Välsigna ditt ord. Och låt det gå in i våra liv och bli till liv i oss, Herre. Vi ber om det, Fader. I Jesu namn. Amen. Amen. Igår hade vi våran stora mustarddag hemma, så vi gjorde, vad blev det till slut? 120 liter must ungefär. Det är gott. Alltså äppelmust menar jag. Vi gör inte julmust utan äppelmust. Och ni hade också lite mustarddag, eller hur? Hela grannskapet. Ja. Kan vi lägga på den här bilden, Andreas? Leva heligt i Babylon. Vi har ju en serie som jag introducerade lite på församlingshelgen. Det var inte alla som var med där. Men ett tema som är att leva heligt i Babylon och med undertiteln. En serie om att följa Jesus även när det inte är så populärt. För det är ju inte alltid. Det är inte alltid enkelt, det är inte alltid populärt i olika samhällen sådär, att följa Jesus. Och vi följer i den här serien Daniel och hans vänner som när de var unga fördes bort från Israel liksom, eller Kanans land som var deras hemland till Babylon som var en helt annan kultur liksom. Och som senare har liksom blivit en benämning nästan på allt som är fallet i den här världen. Allt som är trasigt och syndigt och fel. Liksom. Man talar om Babylon som ett korrumperat system. Liksom. Och där fick de bo. Men som jag pratade om första gången, redan tidigt verkar det som att de har bestämt sig, eller de vet någonstans vilka de är och vilken gud de tillber. Och de verkar väldigt trygga i det, att de känner den levande guden. De kommer fortsätta tillbe honom, de kommer fortsätta tjäna honom även om kulturen runt omkring ser helt annorlunda ut dit där de kommer. Men de gör inte det genom att liksom avskärma sig, hålla sig borta och gömma sig liksom, och bilda någon liten sekt som liksom bevarar det judiska på något sätt. Utan de gör det genom att interagera med den kultur där de är satta, dit Gud har fört dem. Och de gör det genom att studera kaldéernas kultur som det står om i första kapitlet. De liksom sätter sig in i historien, i seder och bruk och hur är det i det här landet. Och de börjar arbeta för kungen till slut. Så de är verkligen liksom involverade i den innersta kretsen på något sätt av det som styr hela det här fallna riket. Men de gör det för de är så trygga i vilka de är. De vet vems de är. Mitt i ett samhälle som inte ärar Gud. Som inte trodde på honom eller knappt kände till den levande guden. Lite som för många svenskar idag, tänker jag. Vi lever i ett samhälle där de flesta i vårt samhälle inte aktivt liksom har valt så att jag vill följa Gud, jag vill följa Jesus. Många känner inte ens till knappt vem Gud är. Men för Daniel och hans vänner så blev det viktigt att fortsätta ära Gud. Men de sätter ju också tydliga gränser för de värderar det heliga livet så högt. Så ibland, liksom, även om de sätter sig in i kulturen, de lever nära folket, de är där och arbetar. Så ibland så märker man i texten, bam, nej, där går en gräns. Det här går vi inte med på. Liksom. När kungen försöker få dem att äta kött liksom, som är offrat till avgudar, då säger de nej, det gör inte vi. Vi äter inte köttet. Liksom. Och så blir de oroliga folk runt omkring och tänker, men vad händer då? Ni kommer dö om ni bara äter grönsaker. Och så, nej, men ge oss bara grönsaker. Vi kommer klara oss. Vi kommer bli bättre. Och det blir bra. Liksom. Eller som Björn predikade om förra veckan. Att kungen förbjuder tillbedjan till någon annan gud än honom själv i princip. Eller den kulturens gud. Men då säger de nej, vi kommer fortsätta tillbe Gud. Och så gör de det. Och den här bilden är en bild på det som står om att när en förordning har gått ut att man inte får tillbe, så står det, då går Daniel hem när han har fått reda på det. Han öppnar sitt fönster, eller han har ett fönster som är öppet, och så faller han ner på knä och tillber Gud. Och det här får vara en bild, tänker jag, för oss på något sätt, att vi har våra gränser för att vi vill leva heligt, men vi har ett öppet fönster mot den här världen, för vi vill att Gud ska bli upphöjd och ärad, och vi fortsätter att tillbe hur det än ser ut, liksom, vilka regler som än finns, så att säga, så tillber vi Gud. Och nu är vi framme vid kapitel 4 i Daniels bok. Och nu har det gått ett tag, det har gått 20 år ungefär sedan de kom till Babylon. Så nu är det vuxna män, de är inte tonåringar längre som de var när de kom. Utan de är vuxna, och i den här kulturen och på den tiden är de nästan gamla till och med. Och Daniel är satrap, som han blev tidigare, som är en titel på någon som står nära kungen. Och han verkar vara kvar, eller han är kvar i sin tjänst. Så det betyder att han har varit trogen och tjänat under många, många år här nu vid kungens hov, liksom. Gjort ett bra jobb. Någon form av administratör, liksom, i regeringen där, liksom. Så han har under många, många år tjänat en orättfärdig kung i ett orättfärdigt land, för han vet vem han är. Han har mött Gud i ugnen. Han har stått tillsammans med den här fjärde personen som uppenbarar sig. Liksom. Eller tredje personen. Nej, Daniel var inte med där. Det var hans vänner i och för sig. Men han har sett, liksom, Guds verk genom vad han gör. När han väljer att fortsätta följa. Han vet vem han är. Men nu står Daniel inför en ny utmaning. Nu vill Gud komma åt kungens hjärta. Nebukadnessar, som han heter. Gud vill komma åt kungens hjärta. Så han har stått i tjänst troget i många, många år. Men nu är det någonting nytt på gång. Och jag tror att det här kan vara en bild för våra liv. Ibland går det många år av trofast tjänst för Gud på något sätt. Det kanske inte händer något superspektakulärt. Men vi tjänar troget. Vi håller fast vid våra principer. Vi ärar och tillber Gud. Vi lever våra liv och försöker göra gott i den här världen. Men så ibland så kommer Gud med uppgifter där vi får vara med. Han kallar oss in i någonting större där vi får vara med och förmedla Guds nåd till andra människor på ett påtagligt sätt. Och ibland kan han föra oss in i uppgifter som även får förvandla ett helt rike, som det verkar göra här. Och Daniel kapitel 4, det börjar så här. Jag, Nebukadnessar, det är han själv som skriver här, liksom. Jag, Nebukadnessar, levde i lugn och ro i mitt palats och hade framgång. Om vi pausar där. För det här tror jag också kan vara vad många upplever idag. Vi lever i ett land som under många år har haft framgång. Alltså det har gått bra för Sverige ekonomiskt. Folk har mått bra, vi har det vi behöver, liksom, de allra flesta. Vi har levt i trygghet, vi har haft det bra, liksom. Så det har varit mycket av lugn och ro och framgång. Och så vers 2. Då fick jag en dröm som skrämde mig. Jag blev förfärad av drömbilder på min bädd och av syner jag såg. Plötsligt hände någonting som skakar om det här lugnet, den här ron som har rått, liksom, i hans välstånd och där riket har, liksom, blomstrat och allt har varit bra. Plötsligt så händer någonting. Han får en dröm, han får en känsla, han får en kanske uppenbarelse på något sätt som gör att det skakas om. Och så kan det vara för oss också. Plötsligt händer något som rubbar lugnet, ron. Det kan vara ett dödsbesked. Det kan vara en sjukdom i familjen. Någon blir av med jobbet. Det är krig i närområdet, oro i världen. Dödsskjutningar som vi hör om på radio. Eller en dröm från Gud. Att Gud på något sätt kommer och bara skakar om vårt inre. Och då gör kung Nebukadnessar det som han känner till. Vers 3. Jag gav en befallning att alla visa män i Babylon skulle hämtas till mig för att tyda drömmen. Och när magikerna, besvärjarna, astrologerna och teckentyderna kom och jag berättade drömmen för dem, så kunde de inte säga vad den betydde. Men till slut kom Daniel till mig. Han som kallas Beltesassar efter min Gud. Han har heliga gudars ande i sig. Och jag berättade drömmen även för honom. Märker ni här vad Nebukadnessar gör? Han gör ju det som han känner till i sin kultur. När någonting övernaturligt händer, för det är så han upplever detta. Det är en dröm, det är någon som talar till mig. Någonting skakar om mitt inre på djupet liksom. Då tar han till det han känner till. Han kallar till sig magiker, besvärjare, astrologer och teckentydare. Vad gör människor i vår tid? Ja, men det kan vara att man kanske går till en psykolog. Man kanske går i psykoanalys. Man kanske vänder sig till mer så här new age. Är det många som gör? Man tar till kristaller eller någon slags tarotkort. Eller någon person som ska kunna liksom tyda drömmar eller sådär. Men de misslyckas för Nebukadnessar. De ger inga tillfredsställande svar. Han känner ingen frid efter det. Och Björn berättade att ni ska åka på New Age-mässa i Stockholm. De har varit där flera gånger och de rapporterna jag har hört varje gång liksom är om det finns så mycket sökande idag efter svar. För det är saker som skakar om oss hela tiden. Och så söker man i New Age på olika sätt. Det är väldigt vanligt. Men det finns så många berättelser om människor som säger ja, men jag sökte och sökte men det gav inga svar. Först kändes det bra men det gav inga djupa svar utan det ledde bara djupare och djupare in i någonting och det kostar massa pengar och till slut var jag fast liksom. Det ger inga tillfredsställande svar och det gjorde det inte för Nebukadnessar heller. Och det blev som ett eko från den förra drömmen han hade 20 år tidigare när Daniel var där och hjälpte honom. Och det är som att han kanske blir påmind om det. Han kommer ihåg Daniel, just det. Han kan ju tyda drömmar. Och som han säger själv, han känner den levande guden. Eller han har heliga gudars ande i sig. Det är ganska häftigt. Liksom, Daniel kanske hade sagt om sig själv. Men jag tillber den levande guden. Abrahams, Isak och Jakobs gud. Det var liksom så judarna beskrev det på den här tiden. Men Nebukadnessar var ju inte jude. Han kände inte till deras språk. Liksom, och hur de beskrev saker. Så han säger Beltesassar den främste bland mina magiker, jag vet att heliga andars bor i dig och att ingen hemlighet är för svår för dig, säger han till honom. Så han kallar honom för magiker. Man säger heliga andars bor, heliga gudars ande bor i dig. Det kan ju låta ganska flummigt och inte alls så som Daniel själv kanske hade uttryckt det. Men jag tycker det är så härligt när någon som inte är van och så i vår tid också som inte är van vid det kristna språket. Vi har ju massa ord och saker för oss och vi beskriver saker på ett sätt som vi tycker är ja, men så här ska man prata om Gud. Och så kommer någon in som inte känner Gud men som börjar en resa liksom. Och det är så befriande att höra människor beskriva saker på ett helt annat sätt liksom. Men man beskriver en längtan liksom. Jag har varit med om det flera gånger. Man har bett för någon som inte... Och så liksom, när de ska tacka för det så svär de och säger fy, vad underbart. Det kändes som Gud var här. Liksom. Det är så här, ja, men det är något i det. För man ger ett ärligt uttryck på sitt eget språk. Och det stämmer inte alls med vad vi tycker. Då, liksom, hur man ska prata och hur man ska säga. Liksom. Men det uttrycker någonting av att man har förstått vem Gud är. Och Daniel kunde ju ha stannat upp när han säger så här, upp, jag är ingen magiker. Vadå heliga gudars ande? Låter jätteflummigt, jag tänker inte hjälpa dig. Och så bara gått därifrån liksom. Men han gör inte det, han bara ser igenom, okej, det här är hans sätt att prata. Jag förstår vad han menar. Guds ande bor i mig, den levande guden. Jag kanske inte är en magiker, men jag tror på Gud. Och jag tror att Gud kan hjälpa mig. Och så gör han det. För Nebukadnessar hade ju sett Gud i Daniel, även om man inte kunde uttrycka det i religiösa termer. Och så börjar han berätta sin dröm. Och vi kommer inte gå in på den idag så jättemycket faktiskt, för det är inte det som är min poäng. Den får ni gärna läsa hemma. Men han drömmer om ett träd och han drömmer om olika saker. Och sen kommer det vackra. För när Daniel har hört honom berätta sin dröm, det som hade oroat kungen, då förstår Daniel att det här är en varning från Gud. Det här är en ganska allvarlig dröm där Gud försöker säga någonting till Nebukadnessar om att han behöver ändra sig. Och vi vet ju, vi har ju hört liksom, han slängde folk i brinnande ugnar liksom. Det var ju en despot liksom. Han var ju fruktansvärd i hur han ledde sitt land. Så Guds ord kommer liksom med omvändelse. Han behöver ändra sitt sätt att leva och vara. Och Daniel förstår att det här är en dom från Gud på något sätt som han vill visa. Han kommer tappa kontrollen över sitt rike liksom under en period. Men om han omvänder sig så kommer han få tillbaka det. Liksom. Det finns ett hopp. Men Daniel är så fin. Han är så pastoral när han ska förkunna eller berätta det här för Nebukadnessar. Han kunde ju bara slänga ur sig en tolkning av drömmen och säga ja, men du kommer förlora ditt rike. Synd för dig. Du är en dålig ledare. Hej då. Och gått därifrån. Jättedåligt om man hade gjort det. Men han visar omsorg i hur han svarar. Han säger, min herre, om drömmen ändå kunde gälla dina fiender och dess innebörd dina motståndare. Alltså han visar en omsorg här. Jag önskar att det hade varit på ett annat sätt. Liksom. Men den här drömmen gäller faktiskt dig. Gud vill säga någonting till dig. Och så ger han en uttydning och sen avslutar han med att ge kungen ett råd och en väg ut. Så gör sanna profeter när de förkunnar Guds ord. De gör det med omsorg, även om det är ett tufft budskap som kommer. Och så säger Daniel, du kommer att drivas bort från mänskliga boningar och få bo bland markens djur, äta gräs som oxar och fuktas av himlens dagg. Så ska det vara under 7 år tills du har insett att den högste, alltså Gud, regerar över människors riken och ger dem åt vem han vill. Men befallningen att lämna kvar stubben med rötterna betyder att du ska få tillbaka ditt rike igen när du har insett att det är himlen som regerar. Lyd därför mitt råd, o kung. Gör dig av med din synd genom att göra det som är rättfärdigt och med din skuld genom att vara barmhärtig mot de fattiga. Då kan det hända att din framgång får bestå. Han ger ett tydligt budskap till kungen. Du behöver omvända dig. Du behöver vända bort från din synd. Och du måste förstå vem det är som har makt. Nebukadnessar var så full av sin egen självtillräcklighet. För han såg sitt rike liksom, och allt som skedde där. Det här var ett stort rike och ett rikt rike och ett framgångsrikt rike. Liksom. Det kan man läsa i historien liksom, hur Babylonien, det var liksom, de låg i framkant av teknisk utveckling och det, liksom, det var ekonomiskt bra på många sätt. Liksom. Men han var bara så uppfylld av att men det här är mitt verk. Det är jag som har gjort det här. Jag är den som regerar över hela världen mer eller mindre. Han var så uppfylld av den där tanken. Så Gud behövde påminna honom om att det är inte du som regerar. Det är himlen. Det är Gud som har all makt i himlen och på jorden. Och det Daniel säger här, det låter ganska likt det som Jesus säger när vi läser i Nya Testamentet. När Jesus kommer så står det, han går runt och predikar de goda nyheterna och säger, himmelriket är nära. Omvänd er och tro på de goda nyheterna. Himmelriket är nära. Alltså det finns ett annat rike. Det är inte du som regerar i din värld. Och det är inte några riken här på jorden som kommer bestå för evigt. Det finns ett annat rike. Guds makt är större och på ett annat sätt. Och det är ett rike som består för evigt. Men de goda nyheterna, du kan omvända dig. Du kan vända bort från ditt eget. Liksom. Titta på din egen makt och kraft. Liksom. Eller andra saker som du kanske har gjort till en avgud. Och så kan du få se på Gud istället och få ta emot hans rike och vara med i hans rike. Det är omvändelsens tid. Guds rike är inom räckhåll. Be att du ska få leva i omvändelse och få visa din omgivning att det är himlen som regerar. Och det här tror jag är den sanna innebörden i omvändelsen. Att rikta blicken mot Gud istället för mot vårt eget. Och det kommer snart här hur blicken är så viktig. Vad är det vi tittar på? Och jag tror det finns två diken som är lika farliga att hamna i här. Dels det som Nebukadnessar var uppe i. Han var självgod. Han var nöjd liksom. med sig själv. Alltså det är klart vi ska vara nöjda med oss själva, men ni förstår vad jag menar. Han trodde att det var han som var världens centrum. Liksom. Han var så inåtriktad, blicken bara mot sig själv och sina egna prestationer. Och lever vi så? Har vi blicken mot vår egen navel på något sätt, eller vårt rike här precis närmast oss, då missar vi Gud. Men det finns ett annat dike. Det är ju ena diket liksom, att man blir så upptagen och uppfylld av sig själv. Liksom. Det andra diket, det är ju att vi har en slags offermentalitet och tycker att jag har ingenting, jag är inte värd någonting. Ingen tycker om mig, ingen ser mig. Det är aldrig någon som ser mig, aldrig någon som hör mig. Och så fastnar man på andra sidan. Men faktum är att blicken är likadan. Jag tittar bara på mig själv. Jag får inget, ingen ser mig, ingen hör mig. Det handlar lika mycket om mig i det diket som i det andra diket. Ja, vad ska vi göra då? Jo, men vi ska inte vara i dikerna utan vi ska gå på vägen. Och den går mellan dikerna. Det finns en väg. Nämligen omvändelsens väg. Där vi riktar blicken mot himlen. Då får vi rätt perspektiv på oss själva. På omvärlden. På vem som har makt. Nebukadnessar höll fast vid sitt eget och missade målet. Men när han omvände sig, då hände någonting. Vi kan läsa slutet av kapitel 4. Från vers 25 så berättar Nebukadnessar vad som hände efter att Daniel hade tytt den här drömmen. Och det gick ett år innan det hände. Men det står allt detta, det drabbade kung Nebukadnessar. 12 månader senare gick kungen omkring på taket till sitt palats i Babylon och sa för sig själv: är inte detta det stora Babylon som jag själv har byggt till ett kungligt residens med min mäktiga kraft till mitt majestäts ära? Alltså han gör precis det som Daniel hade varnat honom för att göra. Det går ett år men han är kvar i samma. Han har inte omvänt sig än. Och då står det: medan orden fortfarande var på hans läppar kom en röst från himlen: kung Nebukadnessar, detta är bestämt för dig. Ditt rike har tagits ifrån dig. Du ska drivas bort ur människors närhet och få bo bland markens djur och äta gräs som oxarna. Så ska 7 år gå tills du inser att den högste regerar över människors riken och ger dem åt vem han vill. I samma stund gick orden i uppfyllelse. Nebukadnessar blev bortförd, fick äta gräs som oxar och hans kropp fuktades av himlens dagg och hans hår växte och blev långt som en örns fjädrar och hans naglar som fågelklor. Alltså någonting hände med Nebukadnessar när han bara är kvar i sin självupptagenhet. När han inte lyssnar till Guds röst. Och jag tror att det är Gud i sin omsorg som låter honom ryckas bort från sitt rike. Inte för att Gud vill vara elak och ta bort något liksom från honom. För Gud ser vad det här gör med Nebukadnessar. Så han förs bort ifrån det som var hans rike, hans trygghet. Och någonting händer med honom. Han verkar inte må bra under den här tiden. Håret växer, naglarna växer. Han lever ute bland djuren. Han blir på något sätt som ett djur. Och jag tror att det här är en bild också för vad synden gör med oss. Ju mer vi går in i det, vårt eget, vår synd, liksom, ju mindre mänskliga blir vi. Men när den tiden hade gått så lyfte jag Nebukadnessar min blick mot himlen. Mitt förstånd återvände och jag prisade den högste och lovade och ärade honom som lever i evighet. Hans välde är ett evigt välde. Hans rike vara från generation till generation. Alla jordens invånare är att betrakta som ingenting. Han gör vad han vill med både himmelens krafter och jordens folk. Ingen kan hindra honom eller säga: vad har du gjort? Samtidigt som jag fick tillbaka mitt förstånd fick jag också tillbaka min härlighet och glans till ära för mitt rike. Mina rådgivare och stormän sökte upp mig och jag fick tillbaka min tron och blev till och med mäktigare än tidigare. Jag, Nebukadnessar, prisar nu och upphöjer och ärar himmelens kung. För allt som han gör är sant och rätt. Han har makt att krossa de högmodiga. den här berättelsen, den sista delen här, den börjar med att Nebukadnessar går uppe på sitt palats och tittar ner. Hans blick är riktad mot sitt eget, eller hur? Mot sitt rike. Kolla här, allt det här är mitt. Det här har jag gjort i min starka kraft. Så uppfylld av det. Och berättelsen slutar med att han ligger i gräset och tittar upp mot himlen istället. Ser ni vad han har gjort? Han har vänt om och så ser han ett helt annat perspektiv. Nerifrån och upp. Och så ser han himlen. Troligtvis när han sänker blicken så ser han ju också hela sitt rike från ett annat perspektiv. Kanske hur de som bor där har det. Hur det är där nere på något sätt. Gud hjälper honom att få ett helt nytt perspektiv. Och jag tror att det är något som Gud kallar oss alla till. Att leva med rätt perspektiv, med blicken mot himlen. För det hjälper oss att få bort den från vår egen navel, eller hur? För vi går ofta och tittar här och tänker på vårt eget. Men när vi lyfter blicken, då får vi ett annat perspektiv på Gud, på andra människor, på oss själva. I högmodet tittar han ner från sitt palats. I omvändelsen tittar han upp från gräset mot himlen. Och då får han tillbaka livsglädjen. Nu blir han mänsklig igen. Det här omänskliga i honom, det lämnar. Och så blir han mänsklig och han får tillbaka makten. Han får tillbaka, och han börjar tillbe Gud istället. Och hans slutpoäng är att Gud har makt att krossa de högmodiga. Och nu säger han det i tacksamhet. Han är tacksam för att Gud visade honom en annan väg. Hur kan vi vara beredda att möta människors behov mitt i Babylon? Svaret är inte alltid eller sällan. Det är ingen fara. Du är bra som du är. Allt är lugnt. Liksom. Utan oftast så är ju svaret, ja, men omvänd dig. Byt blick. Titta åt ett annat håll. Du tittar fel just nu. Du tittar på ditt eget. Men där finns inte hoppet. Där finns inte räddningen. Titta mot himlen. Titta mot Gud. Titta på korset. Titta på Jesus. För det är där som hoppet finns. Och när vi gör det, då får vi ett nytt perspektiv. Då faller saker på plats. Daniel stryker liksom inte medhårs, utan han talar det han upplever vara Guds röst i Nebukadnessars dröm. Men han gör det med omsorg, han gör det med inlyssnande, med kärlek. Och han gör det genom att visa att det finns en utväg. Ska vi be? Steven och Jakob, ni kan komma upp också.